I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Ja, det är tisdag. Eller så är det en annan dag, men det är tisdag när avsnittet kommer ut i alla fall. Och det är ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Mustafa. Och han berättar dels hur det var att komma till Sverige från Afghanistan när man är 11 år. Och sen hur han kom på idén att han kanske skulle bli polis i Sverige. Glöm inte, tryck på gilla på Facebook på Snutsnacks sida där. Och alla där ute, poliser eller inte, var försiktiga och ha en riktigt trevlig lyssning.
1310 kom. Ja, det är
klart. Stort välkommen till Snutsnack. Mustafa.
Tack så mycket.
Mustafa, det är ju, det låter inte klassiskt svenskt.
Nej, nej, det har du helt rätt. Jag har inte tänkt på.
Jag känner att det är en bit från Sven-Åke eller något sånt.
Ja, det kanske är en bit. Det är ju en av profetens namn. Alltså profeten Mohammed har ju flera hundra namn. Och ett av de namnen är ju Mustafa.
Och var har du dina rötter någonstans?
Afghanistan.
Afghanistan. Som har varit på tapeten nu i slutet på april nu. Har det varit mycket prat om
Afghanistan har splittrat alliansen.
Exakt, exakt.
Det är så.
Men när kom du till Sverige då?
Jag kom hit 1997.
Ja, varför kom du till Sverige?
Nej, men vi bodde i Afghanistan. Talibanerna var ju, de pikade ju när det kom till makten där, hade tagit över helt och hållet. Politisk kaos och pappa tillhörde ju familj och där det fanns ett hot mot oss. Mm. Så ja, enkel, göra en lång historia kort, så var det därför. Mm.
Men varför just Sverige? Kände ni till Sverige eller hade ni några släktingar?
Nej.
I Sverige?
Det var en ren slump. Okay. Ren slump att vi kom till Sverige. Pappa kom inte först. Mm. Och så fick vi komma ett år senare som anhörighetsinvandring. Då. Mm. Men det var en ren slump. Han hade ingen aning om Sverige. Jag kommer själv ihåg när vi kom ett år senare så kom vi landade på Arlanda i augusti. Mm. Och jag visste ingenting, men jag kommer ihåg att jag tänkte, det är varmt där, det är skönt. Och sen kom vi
inte. Hur gammal var du då?
Jag var 11.
11? Mm. Jaha, du hade typ sett bilder på så här isbjörnar på gatorna. Och...
Ja, jag har hört om det, att det är isbjörnar på gatorna. Mm.
Okej, okay, så det var ändå en positiv första impuls.
Ja,
då,
precis. Va? Sen kom vintern. Och den vintern var riktigt kall, kommer jag ihåg.
Uh-huh. Var bodde ni då?
Uppvuxen i Nacka, Älta. Mm. Mm.
Det är lite mina gamla hoods.
Ja, det är det. Var i Nacka?
Gustavsvik heter det. Okay. Saltsjöbo då. Ja. Där bodde jag i 21 år.
Okej, okay. Okej.
Okay. Så Nacka är ju bekant för mig.
Mm. Nej, vi kunde inte hamna i någon bättre kommun. Nacka var en, blir topp 5 kommuner i Sverige varje år.
Just det, ja men det är
så. Ja, men jag var jätteglad för att hamna där.
Men hur var det då? 11-åring, jag tänker mig nu här, jag har aldrig varit i Afghanistan.
Nej.
Men jag tänker mig att det är mycket som skiljer sig mellan Afghanistan och landa i Nacka i Lennerstad. Liksom. Vad tänkte du på när du som 11-åring? Vad var det som var konstigt?
Mm, men jag har skrivit om det där i vissa så här debattartiklar. Alltså när man är i den åldern, det är mycket som är konstigt. Men i och med att man är 11 år så tar man till sig saker och ting. Mm. Man formas mycket fortare. Men alltså det kunde vara att varför dricker svenskar mjölk till maten? Det är ju jättekonstigt.
Ja, det kanske det är.
Till att varför, hur är det okej att ha flickvänner och pojkvänner när man är så ung?
Just det.
Och hur kan föräldrarna tillåta det?
Mm.
Hur kan det vara tillåtet att vara homosexuell?
Mm, just det.
Det är ju jätteäckligt. Hur kan man vara det?
Var du mer formbar än till exempel din pappa då?
Ja, och det har jag också liksom skrivit om. Att det var mycket enklare för oss med en lillebror och en lilla syster. Men det är mycket svårare för de äldre.
Mm.
Jag brukar jämföra med att säga att man är i en viss ålder och levt ett par år och så har man lyssnat på klassisk musik hela sitt liv.
Mm.
Och så kommer någon helt plötsligt och säger så här, nej, men från och med nu ska du lyssna på hiphop.
Just det.
Det är det som gäller nu. Det är
eller
skitsvårt.
Growling.
Precis. Det är skitsvårt. Det
ja,
det
nej, men det är klart. Vi stöps ju i former då i vår uppväxt och vår sociala miljö som ju sitter kvar. Och ibland kanske mer än vad man tror, men även fast man är kvar i det land man har växt upp. Så man, ibland gör man ju saker som ens farsa gjorde som man inte tyckte var bra. Liksom.
Mm, precis.
Så att. Okej, så 11 år och du får de här intrycken och sådär. Hur funkade plugget och språket? Så här, hur lät svenska för det första?
Det kommer inte jag ihåg, men det var svårt. Det var skitsvårt, men jag kunde engelska.
Just det.
Så det var, då kommunicerade jag på engelska med kompisar på gården och i skolan. Sen småningom började jag ju prata svenska mer och mer.
Mm.
Och så älskade jag fotboll, vilket gjorde att man också kom lättare in.
Just det.
När jag är ute och föreläser för de här ensamkommande, det är det jag jobbar heltid med nu. Mm. Då påtalar jag alltid det här med idrotten, att det är nyckeln in. För är du duktig på fotboll så spelar det ingen roll vad du pratar för språk och var du kommer ifrån och vad du har för hudfärg. Det blir liksom det gemensamma nämnaren att man älskar idrotten.
Mm.
Så det brukar jag alltid påtala.
För det är ju så att du är faktiskt idag precis som jag är, före detta polis.
Just det.
Men vi kommer väl in på det om ett tag, men för att hur banan då att gå från göra det här stora steget, flytta väldigt långt från där du är född, komma till Sverige. När började komma tankar om att kanske börja jobba som polis? Hade du några andra tankar om vad du skulle vilja jobba? Hade du några tankar redan i Afghanistan kanske vad du ville göra eller?
Nej, inte vad jag kommer ihåg så. Men i Sverige var det väldigt tydligt. Jag ville bli advokat.
Mm.
Det var liksom drömmen.
Okay.
Jag växte upp med de här advokatserierna, The Practice, Boston Legal och var helt besatt av dem. Sen insåg jag var efter gymnasiet där någon gång att advokat, det är nog inte så som det ser ut i tv-serierna. Mm. Det är nog mer i USA, i Sverige. Nej. Så då började jag intressera mig för polisyrket.
Okay.
Vill bli polis, var ute, träffa människor. Och så kände jag ingen polis från Afghanistan eller med afghansk ursprung.
Aha, just det.
Och det var någonting som sporrade mig också att man kanske kan bli den första i Sverige.
Just det. Vad tyckte din mamma och pappa om? Nämnde du att du polis kanske skulle kunna vara något? Vad tyckte man om det då?
De sa att jag var en idiot. För jag hade lovat dem att bli advokat. Så det var inte...
Ja, det klingar kanske lite bättre med advokat.
Det gör det ju.
Allt för absolut. Förälder, ja.
Ja, men det har också att göra med att det är ett yrke som är respekterat i Afghanistan. Mm. Det är läkare, ingenjör, advokat...
Tandläkare.
Det är mer iranier.
Ja, det är iranier. Alla.
Iranierna blir tandläkare. Jag vet inte varför, det är jättespännande, men det blir de oftast. Men polis, det är liksom lite längre ner, eller ganska långt ner på hierarkin.
Hade du någon erfarenhet av poliser från Afghanistan? Hur ser... Ja, det är en stor fråga, men polismyndigheten, alltså hur fungerar det i Afghanistan?
Definiera fungera.
Ja, det är också väldigt...
Nej, men när jag gör de här skillnaderna, en skillnad är det här att under föreläsningarna så brukar jag fråga de här goda männen, lärarna på skolan, personal på boenden som jobbar med nyanlända. Att, så här, har ni körkort i Sverige? Ja, vi har körkort. Har ni blivit stoppade av polisen? Ja, men det har vi blivit. Någon kontroll ibland. När polisen stoppar er, tänker ni tanken? Undrar om jag kan muta polisen? Alla svarar ju nej och skrattar. Nej, det har vi aldrig gjort. Mm. okej, okay, det är vi som är konstiga i Sverige som inte tänker så. Så ser det inte ut i resten av världen. Och i Afghanistan, det första du tänker på när polisen stoppar dig, det är hur mycket pengar har jag i fickan så jag kan möta. Så där har du en skillnad. Och sen kan man ju spinna vidare därifrån.
Och där har du kanske också då en anledning till varför din pappa tyckte att polis låg lite lägre än advokat då.
Ja, precis. Bland annat. Alltså även om man hade förtroende för svensk polis och så vidare, så det sitter ju kvar.
Absolut.
Bilden av polisen från hemlandet. Det gör det ju. Och man brukar ju säga att i Afghanistan antingen blir du polis eller så blir du kriminell.
Okej. Okay.
Så ja, nu har jag svartat ner afghansk polis mycket här. Det är klart att förhoppningsvis blir det bättre och bättre. Svensk polis har ju varit där i många år och är där idag i Afghanistan och utbildar afghansk polis. Mm. Men det är en lång resa.
There is room for improvement, som man säger.
Ja, precis.
Okej, men då kanske dina föräldrar ändå liksom började inse att det kanske kommer hända det här. Och sen så ansökte du helt enkelt.
Ja, jag ansökte. Jag kom in. Pappa var tveksam, men han fick lära sig att acceptera det efter ett tag. Och sen när jag fick reda på att jag kanske var en av de första poliserna eller den första i Sverige med afghansk ursprung, då var jag han jättestolt. Mm. Ja, så, men det är ganska bra ändå. Advokat, det var sådär. Det här är bra.
Hur var skolan då?
Skolan var fantastisk. Jag gick i Växjö.
Ja, just det.
Jag kände mig verkligen välkomnad av lärarna, av liksom eleverna och så. Det var på någon föreläsning så var det en kvinna som jobbar med nyanlända som kommande som sa till mig: Du måste blivit utsatt för rasism på polishögskolan. Nej, sa jag, aldrig. Jo, sa hon, det måste du ha blivit.
Alltså, nej, fick inte sin fördom bekräftad.
Exakt. Alltså. Ibland så letar man efter saker som inte finns där. Mm. Nej, men jag kände mig verkligen välkomnad. Och lärarna var verkligen så här: vi behöver dig där ute.
Absolut, man behöver väl att poliskåren liksom är en kaka ur liksom samhället i stort, att man kan se folk från alla olika typer.
Spegla
av
samhället. Mm. Och det märkte jag ju när jag var ute och jobbade direkt. De här ungdomarna jag träffade, inte bara de från Afghanistan utan Somalia, Eritrea, Syrien. Mm. För jag var ju ändå invandrare i deras ögon.
Exakt.
Och det gjorde mycket. Mm. Alltså det blev en isbrytare. Mm. Jag kommer ihåg en gång när jag var på något inbrott i Linköping. För det är där jag har jobbat.
Mm. Så när du var klar så blev det Linköping?
Det blev Linköping, ja. Mm. Då var det en invandrarfamilj som hade haft inbrott. Och blivit av med diverse saker, pengar bland annat. Men hur upprörd den här mannen var att någon hade varit inne i hans hem. Mm. Så han stod och liksom slitt upp sin skjorta, för det var ju alltså, det var väldigt känsligt. Och jag var där med min liksom blonda kollega, men mot mig var han så här: du förstår vad jag menar, eller hur? Du vet hur det här känns. Och jag förstår absolut inte, för att jag så här, du behöver inte ställa till mig en scen här nu, men jag förstår hur det känns. Någon har varit hemma hos dig, någon har rotat liksom bland din egendomen. Och jag säger inte att inte svenskar känner så. Det är klart att man gör det. Mm. Men det blir en annan drama ibland.
Nej, men jag tror att det är viktigt att kunna känna någon form ibland när man möter. Jag var ju min pappa var ju monodepressiv eller bipolär som hette. Mm. Tyvärr tog han sitt liv när han var alldeles för ung. Men när jag, den erfarenheten som jag hade med mig om psykisk ohälsa hemifrån, som ju ibland var lite omtumlande då, sådär, så var jag ju på ärenden ibland när man kunde säga, men jag ska inte säga att jag vet exakt hur du har det, men min pappa hade samma det. Och det blir direkt,
absolut,
så får man en liten kontakt, och jag tror att man ska nyttja de erfarenheterna ur livet som man har.
Helt klart.
Okej, men men rasismen då, jag fick ju uppleva ganska snabbt när jag satte på mig uniformen att jag var rasist. Det blev jag ju ganska snabbt varse om att många tyckte att jag var det. Nu visste jag att jag inte var det, men det var ju det man ofta fick höra. Mm. Men fick du också höra det, att du var rasist?
Alltså menar du från invandrargruppen?
Nej, från vem som helst. Alltså att du hade uniform och du var polis. Och många tycker att det finns mycket att poliser är rasister.
Alltså det blir svårt. För så här, i Sverige har vi ju en bild av rasism, det är den vita mannen med blå ögon och blont hår som ger sig på minoritetsgrupper, som det är rasism. Men vi glömmer bort att det finns gott om rasism mellan olika minoritetsgrupper. Så på grund av den anledningen blev inte jag kallad, känner jag att jag blev kallad för rasist eller så.
Nej.
Men jag kan lika gärna vara rasist. Jag kanske hatar somalier, det vet man ju inte. Eller eritreaner. Men liksom, det räknas inte. Det är som Victoria Kaweesa säger i vår bok. Men det där är inom minoritetsgrupper, sa hon till oss. Så det är ingenting som rör. Nej, däremot vid ett tillfälle, på tal om att ens bakgrund och kan vara till fördel, så kan det också vara till nackdel.
Mm.
Jag och en kollega patrullerade med bilen i resecentrum i Linköping, och så var det en kille med invandrarbakgrund som stod där och liksom stirrade ut oss, tittade väldigt mycket på oss. Och vi är nyfikna såklart, så vi körde fram. Min kollega körde ju, så han stack ut huvudet och sa, kör läget? Och då sa han, typiskt att ni stoppar mig, för att jag är liksom invandrare. Och så sa han, nej, men det är för att vi är nyfikna och undrar vad som händer. Ja, typiskt, sa han. Och då hade inte han sett mig.
Ah.
Så jag lutade mig och sa, tjena, liksom så här, du vet, så här, vi kan inte vara rasister för vi ser ju likadana ut, du vet. Och då var han så här, fast du är den värsta rasisten, sa han, för du är invandrare och är polis.
Just det, du är en riktig backstabber.
Exakt, för du har ju bytt sida.
Ja, bytt sida, just det. Nej, för ibland så tycker man ibland att det har gått full circle på något sätt, när en svensk anklagar liksom. Det har ju blivit så idag att en svensk anklagar en invandrare för rasism.
Mm.
Alltså man fattar ju snart inte vad som är fram och tillbaka. Men jag ska berätta, jag fick också ofta höra att jag var rasist. Man har gripit någon så här på bar gärning för stöld. Och sen så här, du är rasist. Nej, men nej, jag grep dig för att du faktiskt stal. Vi såg ju när du stal det här. Och så hände det sådana grejer. Men så var det en kille som så hade vi gripit honom, och det var något som misshandelsgrej. Och så han sa, men rasism. Ja, men så vänta nu, jag förstår inte vad du menar. Du ser ju faktiskt helt svensk ut. Så och sa, nej, jag är faktiskt från Finland. Och det är min roligaste i alla fall rasistanklagelse. Så han var från Finland, och det hade jag ju då missat.
Men alltså, jag tror inte att alla som säger så menar det, utan
nej.
Det är mer som en comeback.
Mm.
Och jag tror att det används så ofta därför att man vet att många svenskar är inte rasister. Men det gör ont att bli anklagad för någonting man inte är.
Just det.
Man vet att det känns. Mm. Och jag har ju växt upp med det här, där jag har haft invandrarvänner som har sagt liksom att har man inget att säga, så rasist, då blir de... Vi har citat i boken som jag har skrivit med Ganman, där det är en grupp musiker, nu kommer jag inte ihåg vad bandet hette nu, men som säger att så fort det blev lite jobbig stämning när vi var ute och turnerade, då sa vi att alla vakter var rasister, så brukar det liksom lösa sig. Så det är någonting man använder när man inte har någon annan utväg, tror jag.
Just
det. Sen ska vi inte förminska att självklart finns det rasism i Sverige, det finns främlingsfientlighet, det är bara att gå in på Twitter.
Och självklart finns det säkerligen också poliser som är rasister.
Oh ja, absolut.
Men de vill man ju inte ha som poliser.
Nej.
Det gäller att hitta dem, så att säga. Då. Men jag tror personligen, jag är ju 18 år i yrket, 20 år anställning då, men 18 år inom polisen, ska man säga. Och jag är väldigt osäker på om jag har träffat på någon rasist.
Samma här. Under mina 3 år i Linköping, de kollegor jag jobbade med, fina människor som blev polis av en anledning. Man vill hjälpa, man vill vara ute där. Sen, många av våra klienter är ju människor av utländsk härkomst. Mm. Och liksom, det är ingen hemlighet nu med efter att Peter Springer har avslöjat allting. Det alla visste redan. Men ändå, vi gjorde ett jobb. Alltså, det var aldrig någon... Jag hörde aldrig, när jag jobbade där, någon olämplig om människors etnicitet eller ras eller bakgrund.
Sen har det ju förekommit, det har det gjort, absolut.
Självklart, och jag har hört skräckhistorier.
Mm.
Speciellt hur det har sett ut förr i tiden.
Mm. Jag tror absolut att det blev mycket, mycket bättre också.
Ja.
Som polis tyckte jag att man var helt ointresserad. Jag ville gripa bad guys liksom.
Så
var det. Sen var de kom ifrån, det sket jag faktiskt fullständigt i. Men vad händer då? Du kommer till Linköping och då kommer du på IGV då, alltså,
just det.
Och jobbar där.
Just det, ingripande verksamhet. Var där några månader, sen fick man gå in och göra krim ett halvår. Det ingick. Mm. Och sen var jag ett halvår tvångsplacerad i Åtvidaberg.
Oj, ja, det låter, dit går väl ingen frivilligt.
Jag säger ingenting mer.
men jag skojar, förlåt, men, alla Åtvidabergare.
Precis, men det ska tilläggas att det var någonting som var bra. Mm. Därför att vi var två, tre poliser där. Mm. Hände det någonting så visste man att förstärkningen var en halvtimme bort. Just. Så man jobbade ju på ett annat sätt. Man fick ju vara mer praktisk polis. Mm. Så jag lärde mig att stå på egna fötter. Så Åtvidaberg, jag tar tillbaka det jag sa innan. Ja.
Nej, jag raljerade såklart. Och jag tror att det är så, i vårt avlånga land så måste man nog som polis jobba på olika sätt. Jag menar, om du är i Stockholm City och du vet att även om det blir underläge, men trycker jag på larmknappen så dröjer det 45 sekunder, så har vi fyra bilar här. Och det är klart att ja, man är i Åtvidaberg eller kanske ännu värre uppe i Norrbotten eller Lappland, så då är det bara den bilen. Och
precis.
Då får man agera ut efter det.
Ja, men ta till exempel när vi jobbade helger i Åtvidaberg. Ungdomarna var ute och drack. Vi var två, tre poliser och vi hade ingen cell i Åtvidaberg. Alltså lobbceller. Så hit påträffade vi en ungdom som var onykter, så kunde vi inte köra hen till Linköping. Nej. Liksom en timma, då är vi borta en timma i Åtvidaberg. Mm. Så då fick vi praktiskt åka till föräldrarna och lämna dem där. Man får göra det bästa av situationen. Mm.
Hur länge var du där i Åtvidaberg?
Ett halvår.
Ett halvår, ja. Och sen tillbaka till Linköping?
Tillbaka till Linköping.
Men sen blir det väl så att du blir kontaktad eftersom du just har ditt ursprung i Afghanistan. Och vad pratar du för språk då?
Dari.
Dari.
Och persiska.
Och persiska.
Så det är som svenska, norska.
Okej. Okay.
Mm. Så i Iran pratar man persiska. Afghanistan pratar man dari och pashto. Oh. Dari och pashto, det är som svenska, finska.
Så då fattar man ingenting?
Nej, jag kan inte pashto. Men båda är officiella språk i Afghanistan.
Okej. Okay.
Men där är en dialekt från persiskan som pratar Iran, så då förstår man varandra.
För då kommer det människor till Sverige som är unga och som har ursprung i Afghanistan.
Just det.
Då blir du tillfrågad då av polismyndigheten att kliva in här på något sätt?
Nej, inte riktigt. Aha. Utan jag och en kollega, Håkan Stenbäck, som gick i pension förra veckan, jobbat i 44 år, underbar människa. Han var på med att vi skulle åka och besöka boende för ensamkommande i Linköping och ge dem information om svenska samhället, våra lagar och regler, och skapa en relation där majoriteten var från Afghanistan. Och vi kunde göra det på mitt språk, sa han. Mm. Så det var det som gjorde att jag började besöka de här boendena och träffa de här ungdomarna. Men det ingick inte i mina arbetsuppgifter. Utan jag la extra pass vid sidan om mitt vanliga schema för att göra med besöken. Och sen kom det till en fas där jag kände att men det här är ingenting jag kan bara göra i Linköping. Jag borde göra det här i hela landet. För det som hände var ju att majoriteten av ensamkommande är från Afghanistan. Mm. Och jag var den av få poliserna med afghansk ursprung. Så jag tänkte att jag kan göra en liten skillnad och att det var klockrent brottsförebyggande arbete. Mm. Men myndigheten trodde inte riktigt på den idén. Jag tjatade och tjatade och så kom jag till en punkt där jag insåg att det är inte jag som ska tjata på myndigheten, utan myndigheten ska ju tjata på mig egentligen.
Just det.
Så jag fick gå på tjänstledighet och sen fick jag säga upp mig.
Och idag är du ute och pratar med de här, fast inte som polis?
Nej, utan i egen regi då.
Just det.
Så jag var i Mariestad förrgår och det blev min 179:e kommun på snart 2 år.
Men ja, nu jag vet ju att polismyndigheten är en koloss på lerfötter, men man skulle ju faktiskt kunna tillsätta en tjänst här och du som polis får åka ut i uniform och prata och så vidare, men det gick alltså inte.
Det var det som var min idé. Mm. Håkan som jag pratade med innan som har gått i pension, han sa till mig att Mustafa, polisen är en trög myndighet med modern folk i.
Ja, stämmer nog.
Och då, det blir sällan bra. Nej, men alltså, samtidigt så förstår jag polisen därför att det saknades poliser ute på gatan. Mm. Resursbrist. Och så kommer jag där och bara, jag vill göra det här. Ni får liksom lösa mig härifrån. Jag ska åka runt i landet och träffa. Så jag förstår att det blev.
Men polisen pratar också oerhört mycket om brottsförebyggande arbete. Ja. Och det här är ju ett klassiskt, skulle jag vilja säga, brottsförebyggande arbete.
Ja, så jag, och då precis det jag förklarar. Att jag förstår att hur det här ser ut. Mm. Vi saknar polis ute på gatan. Men om vi tänker långsiktigt. Mm. Alltså tänk att jag åker till Östersund och träffar deras ensamkommande. Då kommer det stå i lokaltidningen i Östersund att polisen från Linköping är här och utbildar oss. Polisen satsar på brottsförebyggande arbete, satsar på integration, förstår läget att under 2015-16 så har vi en flyktingvåg och de jobbar med det här aktivt. Det kan bli bra för polisen, men det var ingenting som gick hem.
Så idag kan vi säga att vi ändå betalar det här via skattsedeln, fast det blir lite dyrare än om du hade varit polis.
Jo, men så ser det ut ju.
Nej, men jag tycker att du gör helt rätt personligen. Så att, för jag tycker att det är ett viktigt arbete.
Jag ville göra det i polisuniform. Och det hade fått en annan effekt också om jag var i polisuniform. Mm. Men idén tyckte jag själv var så pass bra så att jag kunde inte låta den liksom begravas med att polisen sa nej.
Nej, jag förstår.
Jag ville testa det själv och jag fick en sån fantastisk respons av Migrationsverket, kommunerna, skolor, länsstyrelsen som ville att jag skulle komma dit.
Vad är det de här killarna behöver? För det man kan se är att det verkar ju vara 90% killar i alla fall.
Ja.
Eller om det är mer kanske.
Nej, men det stämmer. 91% har under 2015 varit killar bland de ensamkommande. Mm.
Vad behöver de som kommer hit då? De kommer hit och de får information av dig. Vad är det du känner spontant som pratar deras språk? Vad är det de behöver få för information om Sverige?
Allt det som vi i Sverige tar för givet, det är det de behöver information om. Mm. Alltså hur vi lever våra liv, vad det innebär att leva i ett sekulärt samhälle. Vi tar det för givet, men vi måste förmedla det. Vad yttrandefrihet innebär, religionsfrihet egentligen betyder. Allt det som vi tror att men så här vill alla leva sina liv egentligen. Fast det stämmer inte, utan vi måste hela tiden. Jag brukar skämta och säga att vi i Sverige är fredsskadade. Att vi har fred så länge så att vi tar mycket för givet.
Mm, så är det nog.
Och det behöver förmedlas. Och sen är det en grupp som är här utan familj, utan föräldrar, utan förebilder. Mm. Som lämnas lite vind för våg. Och vissa upptäcker att oj vad mycket frihet det var i Sverige, man kan göra vad man vill här, men glömmer bort att det följer också ett ansvar. Hade jag varit någon gängledare för någon kriminellt gäng så hade den här gruppen varit en drömgrupp för mig att rekrytera ifrån.
De är så formbara just nu, eller?
Precis, alltså, de kan välja fel väg eller rätt väg. Många har press på sig att hemifrån skicka hem pengar.
Oj.
För det är därför många har ändå kommit hit. För att kunna ta hand om sin familj hemifrån. Och när man kommer hit så upptäcker man att jag kan inte jobba. Jag är tydligen barn här. Jag ska gå i skolan.
Just det.
Så hur ska man liksom finansiera det här? Så mycket kan gå fel om inte man i ganska tidig stadium ser de här sakerna och
vad får du för frågor då? Jag menar, vad får du för frågor om du har en sån här grupp? Vad är de vanligaste frågorna du får? Men de kan ju verkligen ställa på sitt eget språk frågor till dig som har erfarenhet från det här landet. Vad får du för frågor?
Alltså, frågan har ju ändrats från 2015 till idag.
Okay.
För nu har de ju kommit in på ett helt annat sätt. Så nu är det andra frågan. Men i början, när jag började träffa dem, då var det ju liksom när blir man avrättad i Sverige?
Okej.
Okay. Ja, men det har vi inte i Sverige. Du vet, ska man vara i EU så kan man inte ha det och bla bla bla. all fråga, alltså du kan tänka dig, hur träffar man en tjej, hur funkar skolan, är det sant att om föräldrar är dumma mot barnen så tar socialen ifrån dem deras barn, alltså alla de här frågorna som vi inte reflekterar över.
Ja, just det,
men som är stora frågor, eller var stora frågor för den här gruppen. För man kommer till ett helt nytt land.
Om vi tänker på tjejerna, jag ställde faktiskt en fråga på Twitter där, för att det är som att man inte får fråga, men varför är det så få tjejer då? Varför lämnar man systrar och så här? Är det för att, och vad gör tjejerna där? Mm. Finns de i det offentliga rummet liksom, som det finns här, eller är de täckta? Eller jag är både fördomsfull och nyfiken.
Nej, men jag förstår. Nej, men alltså, den här gruppen, de afghanska ungdomarna, många kommer från Iran. Okay. Det är en folkgrupp, hazarer, som är folkgrupp i Afghanistan. Och vissa, en lite större del, kommer från Afghanistan då. Nej, men det är klart att Iran, man har ju måste ha på sig slöja där enligt lag. Så det är ett patriarkalt samhälle. Det kan man inte komma ifrån. Afghanistan är ju ännu värre. De senaste decennierna har Afghanistan varit inte ett av världens, utan världens farligaste plats för en kvinna att leva i. Mm. Och då får man...
Så att bara försöka ta sig liksom därifrån som kvinna är kanske nästan omöjligt?
Ja, men också... Att familjen kommer inte tillåta liksom flickorna att göra den här resan genom Europa. För de vet ju att det är en ganska tuff resa. Det kan ta flera månader. Mm. Det kan hända saker längs vägen. Mm. Och då är det killarna som är de starka. Mm. De klarar av att göra den här resan. Så mycket har med det att göra. Man släpper ju inte sin dotter på en sån resa.
Nej, det är såklart en lång och farlig utmaning att ta sig så långt hemifrån.
Ja, för det händer hemska saker. En del blir sexuellt utnyttjade och kriminalitet,
droger.
Ja,
bara för att man är på flykt behöver ju inte innebära att man är en god människa heller.
Alltså, absolut inte.
Så jag tror nog att man möter väldigt många onda människor på vägen. Det är absolut. Jag övertygad om.
Och det du sa nu, om politiker förstår det du sa nu, alltså tänker efter där, då kan vi lösa en del av de här integrationsproblemen vi har i Sverige, tror jag. Att bara för att man har varit med om krig, diskriminering, rasism, fattigdom, så betyder det inte att man har med sig demokratiska värderingar när man kommer till Sverige.
Ja, just det.
Jag brukar ha ett exempel som kanske kan vara lite provocerande, men jag brukar tänka så här, att det kommer en familj till Sverige, se från Somalia till exempel, och våra politiker tar emot familjen och säger så här, välkommen till Sverige, och familjen säger, pappan kanske säger så här, tack så mycket, vi har varit med om hemska saker i vårt land, vi blev förföljda och diskriminerade, och tack för att vi kom till Sverige, och politiken säger, jättebra, du har en fristad här kan du, dina barn kan gå i skolan och ni kan vara trygga här. Och mannen säger, ja, tack, vi är jättetacksamma. Men jag har lite bråttom, för vi ska könsnympa min dotter ikväll, så jag måste liksom gå iväg nu. Och det här tror inte jag att vi förstår. Mm. Att, vadå? Varför ska du göra det? Du är liksom...
Du har kommit till det här landet, du behöver inte göra det här.
Nej, eller det gör ju bara onda människor. Mm. Fast nej, det är en tradition som har funnits. Du behöver inte vara en ond människa för att göra det här. Men vi har liksom inte riktigt förstått det här.
Nej, svårt. Det är jättesvårt det här. Och det är, jag tror att du var inne på ett spår där det värsta vi kan bli kallade för liksom är just det att man drar upp och säger att men du är rasist.
Mm.
Och vi är ju extremt rädda för att bli kallade för det. Men jag tror inte att så många är det. Jag tror att vi vill väl och vi vill hjälpa människor. Mm. Och sen så har det kommit nu så här, hur många kan vi? Hur många kan vi stötta? Hur många kan vi ta hit och sånt? Och det är väl en frågeställning som i alla fall är värd att ta upp, lägga upp på bordet.
I alla fall om att vi borde ha gjort det för 30-40 år sedan. Mm. Det är ju nu vi har börjat intressera oss för det här. Men i och med att vi intresserar oss för det här nu, så har vi lite bråttom. Och då kommer de här liksom enkla lösningar, svartvita lösningar där nyanser saknas. För att vi har bråttom, vi har val snart. Men vi kommer inte att lösa de här integrationsproblemen idag eller imorgon eller nästa vecka, utan det här kommer att ta lång tid. Men nu, det är väldigt polariserat.
Ja, det är det. Och det är ju synd när det blir så, det, oavsett vilken fråga man pratar om, att det är liksom svart eller vitt och ingenting mitt emellan som kan diskuteras. Så det blir alltid svårt. Men jag ska faktiskt be dig om en liten historia från ditt polisiära liv. Ja. Vad tänkte du när du fick den frågan? Alltså, var det något som kom som du hade liksom, som dök upp direkt i huvudet? Eller hade du flera? Eller?
Nej, men jag hade en story som jag kom att tänka på. Jag hade hunnit jobba bara någon vecka som polis. Vi fick något larm eller ett telefonsamtal om något gymnasium i Linköping. Så hästgymnasium. Mm-hmm. Där det var bara tjejer där. Mm. Men en av tjejerna på den här skolan hade blivit hotad via sms. Så vi skulle bara åka och prata med henne och ta upp en anmälan. Hon hade gjort en anmälan sen tidigare också, men hoten hade fortsatt. Så jag och min kollega åkte till den här skolan. Och när vi kommer dit så... alla är jätterädda för hoten har fortsatt medan vi är på väg och det är verkligen det kommer bilder på avhuggna huvuden och att man ska döda alla på skolan och det riktar sig mot alla i skolan och så vi kommer dit och det är liksom inga bra stämning, alla är livrädda, lärarna också. Så det man har gjort är att man har samlat in alla mobiltelefoner och lagt dem i en korg. För att man tänker så här, tänk om det kan ju vara någon i klassen eller i skolan. Så man samlar in alla mobiltelefoner och lägger dem i en korg och det är bara flickan som har mobilen och det fortsätter komma hot till henne. Och hon visar oss och det är verkligen... Det kommer till stad, alla är samlade i ett rum i den här skolan. Och så kommer ett meddelande om att jag ser att ni har samlat er i ett rum. Och,
oh shit, det är som en, rysare på
exakt,
film. Liksom.
Och när hon läser upp det, då slänger sig alla flickor ner liksom som bowlingkänglor, du vet. För att de, ska de skjuta oss eller vad är det frågan om? Och du vet... Vi är mitt ute i skogen, ska du veta. Det här är inte inne på stan. Utan, så vi, är det någon som liksom bevakar? Är det någon kamera här inne? Eller är det någon galning som sitter där? Vi börjar misstänka att är det någon av lärarna på skolan? Alltså tankarna går ju. Och vi har kontakt med stationsbefäl. Vi tar med oss den här flickan. In till station och alla andra flickor får såklart åka hem till sina föräldrar. Vi ringer ju föräldrarna och alla gråter. Så den här flickan, vi tar med henne till polisbilen och jag har hennes mobil i handen. Och så ser jag att i hennes mobil så har hon sin när Facebook-appen där hon får meddelanden. Och på Safari så har hon ytterligare en sida upp där hon också är inloggat på Facebook i ett annat konto. Så hon skickar ju meddelandet till sig själv.
Du skämtar.
Och för mig blir det ju uppenbart här.
Ja, just det.
Jag säger det till min stationsbefäl. Jag ringer honom och säger så här: det här är vad jag ser. Och som det ser ut här nu så det är hon som gör det här själv. Och stationsbefälen säger så här: okej. Med tanke på hur situationen ser ut, alla är livrädda. Säg som det är. Samla ihop alla i ett rum och säg att så här ligger det till. För vi vill ju inte att en massa flickor åker hem till sina föräldrar och tänker att det är någon galning ute i skogen som har bevakat oss eller vad det är frågan om. Så vi samlar ihop alla. Flickan sitter i vår polisbil. Min kollega sitter med henne och jag säger då till den här gänget att så här, det här är vad jag ser. det kanske inte är så. Men det, så här ser det ut nu. Jag är 99% säker. Liksom. Och de blir ju helt chockade. Att, oj, vad är det? Va? Just det. Men det var, vi åkte därifrån med flickan och sen fick hon förhördes av någon utredare där hon blev konfronterad.
Men konfronterade du henne med det här i bilen eller något? Så nämnde ni
Nej, det utan vi... Jag ställde ju några så här, du vet, kontrollfrågor. Men hon... Något var ju fel. Alltså det, hon svarade ju inte riktigt. Och när vi tog henne till polisbilen så sa hon på väg till stationen att jag såg någon vi bakom en buske när vi var på väg ut. Han kanske är kvar bakom busken. Så,
och du kände inte att det,
nej,
det var sant?
Nej, det var ju inte...
Men det här är ju ett brott spontant. Det här är ett brott som inte skulle ha kunnat hänt bara för 10 år sedan. Alltså, inte kanske inte ens, vi behöver inte backa så långt.
Nej, du tänker på tekniken.
Jag tänker på tekniken, ja, precis. Men sen kan man ju också... vet du vad som hände sen med det här?
Nej, men, och den här flickan, hon blev konfronterad av en utredare. Och då skyllde hon på att hon måste ha blivit hackad av någon som har gjort det här. Men utredningen lades ner. Alltså det var ju falsk larm. Anmälan hon gjort sen tidigare är också falsk. Men det lades ner. Jag och min kollega fick åka till skolan nästa dag och träffa alla de här flickorna och föräldrar, för vi är oroliga föräldrar.
Såklart.
Och förklara att det här är vad vi ser. Då var inte utredningen nedlagd då.
Nej.
Men du vet, man får stå där och säga så här, ja, alltså, det pågår en utredning. Vi vet inte, det kan ha varit så att hon har blivit hackad. Det vet vi inte, men... Nej. Och då var det ju lärarna som var på mejlet och någon föräldrar. Du sa att du var 99% säker. Har du ljugit för oss? Nej, det har jag ju inte. Men det är det jag såg då. Men den här flickan, hon mådde ju såklart dåligt. Det var en flicka som inte såg eller bekräftades på den här skolan. Men helt plötsligt så var alla ögon på henne när hon fick hot via mobilen då. Alla frågade henne hur hon mådde och hon fick all uppmärksamhet. Så det var ju ett tragiskt fall.
Det var sorgligt, ja.
Men jag löste det på första dagen. Det var det.
Trots att du kanske inte hade haft någon direkt kurs på skolan om...
Precis. För min kollega som var med, han var ju helt oteknisk av sig. När jag försökte förklara för honom att så här ser vadå två appar? Ja, men hon är inloggad på appen och på Safari-sidan samtidigt. Han fattade ju ingenting. Men ja.
Men upphörde hoten?
Ja, direkt. Ja.
Tufft att komma tillbaka till plugget sen.
Ja, jag vet. Ja, det måste det ha varit.
Spontant så.
Och dagen efter, alltså, det var ju så blandade känslor där när vi träffade resten av skolan, de här flickorna. En del var ju jättearga. För de kände sig lurade. För de hade ju verkligen investerat i att ta hand om henne och bry sig om henne och vara med henne. De hade ljugit för henne. Medan andra var att hon mår dåligt. Liksom, vad ska vi göra? Det var en konstig stämning.
Ja, att skapa så mycket rädsla i en grupp att de kastar sig på golvet och kanske söker skydd för någon eventuell sniper eller någonting. Det är ju en känsla man inte vill känna.
Nej, men så var det verkligen. Och jag och min kollega, vi var ju övertygade om att okej, det är någon jävel i skogen som kommer skjuta snart. Alltså för att det var, hon såg väldigt trovärdig ut när hon satt där med sin mobiltelefon och vi hade samlat alla andra mobiltelefoner i en korg bredvid.
Det visar ju att att är man en sucker for attention så, och det inte räcker med en selfie, så är sociala medier och tekniken är ju fullt användbar att kunna dra det ännu längre.
Absolut. När jag har berättat den här storyn till kollegor som har jobbat i många, många år, alltså yrkesskadade kollegor, jag har knappt hunnit berätta en tredjedel, så säger de, men det var hon själva.
Ja, det är så. De kom på det.
Ja, men när jag berättade för vanliga Svenssons, då dröjer det ganska lång tid innan man förstår. Men det här är inte första gången det här händer. Alltså, Falsk larm är ganska vanlig inom polisen tyvärr.
Ja, det är det ju. De flesta larm man har åkt på som har varit brand eller någonting har ju varit helt falska.
Ja.
Och man blir ju nästan lite blasé när det går ut, tycker jag, när man jobbar som polis och det kommer in så automatlarm och sånt om brand. Att man bara vet att det nästan inte är. Mm. Vilket ju i och för sig är både bra och skönt att det inte brinner i skolor och sånt. Va? Men det är ju väldigt mycket falsk larm av olika anledningar.
Mm.
Så är det ju. Ja, det var kul. Man vet ju aldrig vad man ska få höra för story.
Nej.
Det blev en sån modern datahistoria.
Just
datorer,
det.
Eller som mamma säger, data. Jaha, hur ser dina dagar ut nu då? Jag skulle vilja fråga så här också. Det är ju ofta så om man lämnar någonting eller bryter upp från någonting som är ditt från polisjobbet då. Är det någonting som du saknar?
Ja, men det är ju kollegorna. När man satt i bilen och pratade och tjötade om saker och ting. Den här gemenskapen som fanns där. Man ställde upp på varandra och det kan jag sakna. Sen saknar jag inte en söndag natt i november. För till och med buset låg och sov då för det var mörkt och kallt ute. Så det saknar jag inte. Men fredag-lördag kvällarna på Ågatan i Linköping kunde vara jätteroligt, en lönehelg, det hände mycket. Man tittade knappt på klockan för att det hände så mycket. Just det kan jag sakna.
Ja, det är precis samma för mig såklart. Just den här kollegiala stämningen och sådär tycker jag. Det är någonting jag kan sakna när man kuskar runt själv. Jag kan tänka att du kanske åker på någon föreläsning, sitter på någon tåg någonstans och kollar Facebook och Safari samtidigt.
Ja, inloggat samtidigt, ja. Trollkonto.
Hur är det med... Hade ni några sådana afghanska polisserier på tv som du kollade på när du var 10-11 år innan du drog?
I Afghanistan så var film- och tv-produktionen på grund av kriget lite upp och ner ibland.
Mm.
Så det afghaner har växt upp med det är ju Bollywood-filmer.
Oh.
Så många afghaner kan jättebra indiska. Inte prata, men vi förstår. Så jag tittar ju än idag på Bollywood-filmer.
Alltså det där, jag måste säga Bollywoodfilmer. Jag har sett på många, man har suttit i Thailand och så, de har haft på Bollywoodfilmer. Ja. Det är fascinerande att bara se. Det är så mycket. Det är mycket sång och dans, va?
Det är det. Minst 4-5 låtar i varje film.
Okej, men är det några snutar med de här Bollywoodfilmerna?
Ja, och de är jävligt tuffa alltså. Det blir en smäll så flyger du 3-4 meter. Men det görs också väldigt bra filmer. Det ska man inte...
Men kan du rekommendera någon, alltså, jag är helt seriös nu, alltså. Rekommendera någon Bollywood-film som... Jag kan tänka mig att många av lyssnarna inte ens har sett en hel Bollywood-film. Man har bara sett...
Ja.
Och så man tyckte att det var riktigt lökigt, verkar det som. Men alltså något som man... Om man är en sån Bollywood för nybörjare, liksom.
Just det. Ja, alltså, de här... Det finns en polisfilm som är faktiskt riktigt bra, alltså för att vara Bollywoodfilm, riktigt, riktigt bra, som har blivit internationell känd också. När jag växte upp på 90-talet sådär, så brukade jag titta på indiska filmer och då brukade alltid min pappa och min morbror säga så här: Mustafa, dagens filmer är skit, du ska se de gamla filmerna. Och jag var ju så här, snacken om det är rad bäst. Men jag märker ju nu när jag växte upp att dagens film är skit. Det är de filmerna som min pappa såg.
Ah, det är så.
Och vissa av som jag såg också. Oh. Det är de som är riktigt bra. Så finns det ju filmstjärnor.
Oh.
The Three Khans. För alla heter Khan i efternamn.
Oh.
Och då är det Salman Khan, Shah Rukh Khan och Amir Khan. Det är liksom The Three Khans of Hollywood. De är liksom The Kings.
Aha.
Och de har levt många, många år.
Okej. Okay. Men är det Khan i deras... Alltså,
det är deras efternamn. Men alla råkar heta Khan. Det
har inte med. The Three Khans. Det här ska bli en härlig rekommendation till Snutsnacks lyssnare. Vad heter den här filmen då?
Ja, men den här filmen är från 2015. Och den heter Drisham. Då är det... Drishyam. En av mina favoritskådisar är med den. Ajay heter han, känd skådis. Men det är en film man ska se. Hög standard för att vara Bollywood. Mm. Och ja, men den kan jag rekommendera.
Ja, kul rekommendation, Mustafa. Mm. Det var inte Johan Falk. Alltså.
Det var inte, nej, det var inte Johan Falk. Inte den här gången.
Stort tack att du har att du kom och gästade Snutsnack. Det var jätteroligt.
Tack.
Du har också skrivit en bok som man, om man vill kanske lära sig lite mer kring det vi har pratat om lite grann. Det är en bok som du har skrivit tillsammans med Jens Ganman. Den heter Det lilla landet som kunde.
Just det.
Vad handlar den här boken om?
Nej, men den här boken, titeln har vi ju tagit från en gammal barnbok som skrev för över 100 år sedan som hette Det lilla tåget som kunde. The little engine that could. Som handlar om ett litet tåg som saknar vagnar och vill att den har mer så det blir fler och fler vagnar hela tiden. Och ju fler vagnar så tänker den att men jag kan mera. Och det är lite så vi ser på Sverige. Mm-hmm. Men boken tar pulsen på svensk integration, varför ämnet är så känsligt. Och skrivit tillsammans med Jens Ganman, ett geni, satiriker, journalist, musiker. En fråga som jag och han har fokuserat på i boken är vad gör vi med dem som inte vill integreras?
Det. För det du menar att det finns alltså folk som kommer och inte vill bli svenskar som vi ser oss, så att säga.
Ja, och det är en fråga, för det finns en föreställning i samhället och bland många politiker att egentligen så vill alla integreras och att vi ska hitta vägar för att integrera människor. Hur ska det gå till? Men vi ställer oss frågan, de som inte vill då? Mm. Alltså de som bor i Sverige vill ta del av statliga medel, kommunala medel, men som samtidigt säger att vi vill inte spela efter samhällets regler. Vad gör vi med dem? Och det behöver inte handla om invandrare. Nej. Det kan också handla om medlemmar i Hells Angels.
Just det.
De vill inte heller integreras.
Nej.
Har ingenting med svenskhet att göra då. Eller ja, med utseendet så. Mm. Så vad gör vi med dem? Och den frågan har vi ställt till politiker, experter och opinionsbildare i boken. Där de får ge sitt svar.
Intressant. Jag ska med nöje påbörja denna skrift. Mm. Än en gång, stort tack att du
tack
kom
med. Tack ska du ha, Hasse. Tack, kul att vara här.
Tack. Ännu ett avsnitt av Snutsnack är slut. Men det kommer mer i nästa vecka. Mig, Hasse Brontén, hittar ni på sociala medier under mitt namn. Och Snutsnack finns också på Facebook. Sprid gärna podden om ni gillar den, skulle jag bli jätteglad. Vi hörs om en vecka. Hej då!